Jag ska läsa predikotexten ur Jona bok. En av de små profeterna. Först kommer de stora, Jesaja, Jeremia, klagovisorna, Hesekiel och Daniel. Och sen efter Daniel så kommer de små profeterna, Hosea, Joel, Amos och Obadja. Och sen Jona. Där. Hosea, Joel, Amos och Obadja. Jona. Och jag läser från vers 4 och kapitlet ut 4 till 16. Första kapitlet, men jag inte sa det tidigare. Men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sa: hur kan du sova? Gå upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sa till varandra: kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den här olyckan över oss. Och när de kastade lott föll lotten på Jona. Då sa de till honom: berätta för oss vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom: vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sa till honom: vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarade dem: ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, för havet stormade allt värre mot dem. Då ropade de till Herren och sa: Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då la sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Okej, vi fortsätter att gå igenom Jona bok. Förra veckan så tittade vi på de tre första verserna i boken, i det första kapitlet, och idag så har vi alltså resten av kapitlet, vers 4-16. Förra veckan så ägnade vi en hel del tid åt att fundera på vem Jona var och hur det kunde komma sig att han flydde från Guds ansikte. Han tog en båt och reste västerut så långt han kunde istället för att gå långt österut som Gud sa. Och svaret varför han gjorde så här, varför han flydde från Gud, det är inte alldeles enkelt. Det verkar ligga djupt inbäddat i Jonas identitet. För det här med synd alltså, det är komplext. Det handlar inte så mycket om att bryta mot regler, även om det handlar om det också. Men det handlar mer om att liksom skapa sig en identitet som försöker att överleva utan Gud. Jona var en framgångsrik ledare i ett i alla fall förhållandevis framgångsrikt land. En framgångsrik ledare i ett framgångsrikt land. Och Nineve långt österut, det var det stora hotet mot Israels existens. Så när Gud kallar Jona att gå till Nineve och predika, så är det för Jona en kallelse som är värre än döden. Han skulle hellre dö än att gå till Nineve och predika och riskera att Gud skulle förlåta dem. Så därför att även om Jona är en Guds profet så har Jonas nationalism blivit en avgud för honom. Alltså det tycks vara vad som ger honom hans värde och hans syfte. Och om han av någon anledning inte längre kan vara en framgångsrik ledare i ett framgångsrikt land så faller liksom hela hans identitet samman. Och det vore för honom värre än döden. Och idag går vi vidare och vi läser om vad som hände när han flydde. Och den text som vi har framför oss här, det är en text som handlar om fruktan. Texten är inramad av någonting som en litteraturvetare kallar för ett inclusio. Ett litterärt verktyg. En antik författare vill ange ett tema, så då sätter han det inclusio. Det börjar med det här och det slutar med det här, och det är för honom ett sätt att säga det här är vad den här texten handlar om. Texten börjar med fruktan och den slutar med fruktan, och i mitten har vi fruktan. I vers 5 som vi precis har läst så har vi en våldsam storm som håller på att krossa skeppet, och det står att sjömännen blev förskräckta. Och sen i mitten i vers 10 så får sjömännen veta vilken sorts gud det är som Jona tillber. Och då står det att de greps av stark fruktan. Det finns en stegring här alltså. Och sen till sist i vers 16 så såg de hur stormen la sig. Och så står det återigen att de greps av stor fruktan. Det är samma hebreiska ord. Så här har vi en tydligt avgränsad litterär enhet som handlar om fruktan. Så därför finns massa spännande detaljer som jag skulle kunna kommentera nu. Men jag försökte göra så förra gången och det blev jätterörigt. Så nu kör vi fruktan liksom. Så kanske det blir lite mer lätt att hänga med. Men innan vi kommer in i texten här nu så skulle jag vilja ge en tanke om fruktan som sådan. Alltså, vad är det för någonting? Och kanske är det lättast. Nu blir jag lite filosof här, men häng med, jag tror att det går bra. Kanske är det lättast att komma åt om man börjar i tanken om lidande. Vad är lidande? Man skulle kunna säga att lidande är vad som uppstår när jag inte får det som jag vill ha och istället får det som jag inte vill ha. Låt säga att jag har någonting som jag sätter värde på. Då uppstår alltså lidandet när det här som jag sätter värde på tas ifrån mig. Och i utbyte så får jag någonting som jag inte vill ha. Som jag inte sätter värde på. Det innebär att jag kan lida när jag förlorar saker som är goda, som är nyttiga för mig. Min arm eller min mat eller mina vänner eller mitt syfte i livet. Om det tas bort så innebär det lidande. Och istället för vänner så får jag ovänner. Men det innebär också att jag kan lida om jag förlorar saker som jag sätter värde på men som inte alls är nyttiga för mig. Låt oss till exempel säga att jag har en identitet som är missriktad, som är dum. Att jag har som syfte i livet att vara en framgångsrik ledare i ett framgångsrikt land. Om nu den här identiteten tas ifrån mig på något sätt så kommer liksom det att orsaka lidande hos mig. Men det behöver inte betyda att det är någonting ont för mig. Tvärtom, det kan vara någonting bra för mig att bli av med den här falska identiteten. Hänger ni med? Så det finns lidande som är bra och befogat liksom, men det finns också lidande som kan vara nyttigt för oss, även om själva separationen för oss kan vara otroligt traumatisk. Jag tror att det känns som att ni hänger med. Ganska komplicerat det här, men det gick bra tror jag, om jag får utvärdera mig själv här. Om vi då talar om fruktan, så är det rimligt att fruktan är någonting som sker i relation till lidande. Vi känner fruktan inför ett mål som är osäkert. Om det kommer en björn och vill ta ifrån mig någonting som jag sätter värde på, nämligen min hälsa, och istället vill ge mig någonting som jag inte vill ha, till exempel smärta, så känner jag fruktan. Vad ska hända? Ska jag klara mig? Det är bäst jag springer. Och nu kommer vi att märka i texten att sjömännens fruktan börjar på ett ganska okomplicerat sätt. De är rädda för stormen. Men sen eftersom berättelsen fortsätter så kommer deras fruktan att bli mer och mer komplex. Och jag hoppas att nu när vi tittar på sjömännens fruktan så ska vi också kunna lära oss någonting om oss själva. Vår egen fruktan. Så jag delar in predikan i tre punkter. För det första, stormen. För det andra, de religiösa sjömännen. Och för det tredje, den ende som räddar många. Okej, punkt nummer ett. Jag läser vers 4-5 igen. Men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Så sjömännen blev förskräckta. Här börjar det. Och de ropade var och en till sin gud. Och det här gäller inte bara sjömän när de blir förskräckta. Det gäller alla människor. När man drabbas av en storm, bildligt talat nu, när man drabbas av en storm så visar det sig vem man egentligen är. Det spelar ingen roll vem du skulle vilja vara. Det spelar ingen roll vem du säger att du är. När stormen kommer, när lidandet drabbar, när liksom världen knyts åt runt omkring, då kommer det fram vad som finns där inne, innerst i ditt hjärta. Och utifrån det här så kan vi dra två slutsatser. För det första så visar det sig i lidandet att vi alla har kännedom om Gud. Du kan kalla dig ateist eller du kan kalla dig agnostiker eller vad som helst. När stormen kommer så visar det sig vad som finns innerst i hjärtat. Nämligen att du vet att det finns en Gud. Att han är grunden för din existens och att du behöver hjälp. Jag hörde en pastor citera Mark Twain. Och jag har aldrig läst Mark Twain själv. Så jag vet inte om han verkligen har skrivit det här. Jag googlade citatet och jag hittade ingenting. Så det är en varningsflagga där. Men ta det för vad det är. Någonstans så lär han ha skrivit några självbiografiska anteckningar. Och han berättar om när han hade en anhörig som var sjuk, Mark Twain. Och till sin stora bedrövelse så upptäckte han i den här kritiska situationen att han bad. Han skriver, jag bad. Jag bad som en fegis. Jag bad som en hund. För Mark Twain, han var en stark kritiker till den kristna tron. Men när stormen kom så kunde han inte låta bli. Det blev liksom en reflex. Han var tvungen att kasta sig ut i djupet någonstans och ropa till Gud. Och det här bevisar ju inte på något sätt. Det bevisar ju egentligen ingenting. Det är bara en anekdot. Men det är inte ett argument för att det finns en Gud. Absolut inte. Men det är inte heller det som är min poäng. Inte här, då skulle jag argumentera på ett annat sätt. Det här är inte ett argument för Guds existens. Däremot är det ett argument mot verkliga ateisters existens. Vilket också råkar vara precis vad Bibeln säger. Paulus säger i Romarbrevet 1 att det inte finns några verkliga ateister innerst inne, utan att alla har tillräckligt mycket kunskap för att vara utan ursäkt. Ni vet det som... Jag har en bild sedan jättelänge. C.S. Lewis, han säger ju liksom, hur kan man veta vilka små kryp man har i källaren? Hur kan man veta? Det är ju mörkt där nere liksom. De är ju bara framme när jag inte är framme. Och så börjar han säga, så här ska man inte göra. Man går fram till källardörren och knackar, dum, dum, dum. Och så öppnar man och så ropar man, hallå, finns det någon där nere? Och så knäpper man på lampan och så går man ner och så tittar man på golvet. Då kommer man inte att se några kryp. Nej, säger Louis, man måste ju överraska dem. Man sliter upp dörren på med lyset och så skyndar man sig ner. Och när man är där nere direkt så kan man se hur de liksom springer undan in i hörnen. Då vet man, när man har överraskat källaren. Det är när du är ur balans, när stormen dundrar, då kan du se vad som egentligen finns där. Längst ner på hjärtats källargolv. Där har du vad du egentligen bygger ditt liv på. Där är ditt verkliga jag. Så det är den första slutsatsen. Inga verkliga ateister. Den andra slutsatsen är egentligen en fortsättning på samma resonemang. Stormen visar vad som är din funktionelle frälsare. Vad som är din egentliga Gud med litet g. Alltså när livet är i ordning, då kan man ha vilka bekännelser som helst. Frågan är vad som händer när livet vänds upp och ner. Ett bra sätt att veta vad det egentligen är som man lever för. Vad man egentligen låter definiera vem man är. Vad man får sitt värde ifrån. Det är att följa sin förtvivlan. Vi reagerar ju olika. Allihopa reagerar olika på olika sorters lidanden. När jag var 17-18 år och skadade mina knän, så vände det upp och ner på hela mitt liv. Därför att jag hade så mycket investerat i min självbild att jag skulle vara någon sorts fotbollsspelare. Och så skadade jag knäna. Och så är det som att hela min identitet liksom faller sönder. Jag är den första att erkänna att det var en väldigt oreflekterad och konstig identitet. Men det var min identitet. Om jag skulle skada knäna på samma sätt idag, jag skulle inte förlora 10 minuters sömn över det. Det är liksom bara ännu en liten fysisk smärta som man får leva med. So what? Man reagerar helt olika på lidande. Och det här går förstås att utveckla hur mycket som helst. Men och jag kan bara tillägga att idag, det betyder ju inte att jag liksom är fri från avgudar, utan det betyder ju bara att jag har andra avgudar att kämpa med idag. Idag behöver jag inte inbilla mig att jag ska vara fotbollsspelare. Idag inbillar jag mig en massa andra dumheter. Så att, ja, ni fattar dynamiken här. En god tumregel för att hitta din funktionella frälsare, vad som egentligen är din Gud, följ din förtvivlan. Vad har du som, om det togs från dig, skulle leda dig in i förtvivlan? Och då talar jag inte bara om sorg. Därför att det är klart att vi blir ledsna när vi förlorar vackra saker. Vad skulle leda dig in i mörker och depression och hopplöshet? Vad skulle få din identitet att falla samman? Den här frågan, som predikant så kan man ju bara slänga ut den, men den är ju omöjlig att svara på egentligen. Därför att det vet man ju inte förrän stormen liksom skakar fram det. Så, sjömännen blev förskräckta. Var och en ropade till sin egen gud. Så stormen visar dels att det inte finns några verkliga ateister, och dels så visar den vad som är din funktionella frälsare. Vi går vidare till nästa punkt. Hur ska nu de här sjömännen hantera sin fruktan? Vi har sett att de ropade till sin egen gud, var och en. Men för att hantera fruktan på ett konstruktivt sätt, så visar texten oss att det inte bara räcker med att bli religiös. Det kanske är sant att det inte finns några ateister i stormen, men vad spelar det för roll? Vad hjälper det? Om vi nu följer sjömännens fruktan så kan vi se en typ av religiös utveckling. Det är som att de under stormen, när de fruktar för sina liv, så verkar det i alla fall som att de går igenom två olika faser. Man skulle kunna ta om tre, men låt säga två. I den femte versen så står det att de blev förskräckta och de ropade varande sin Gud. Och sen i vers 6 så står det att när de hittade Jona i skeppets inre, hur kan du sova? Gå upp och ropa till din Gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. Alltså de är panikslagna här. De kämpar ju för sina liv. De har testat att ropa till sina gudar. Det har inte hjälpt. Och nu har de hittat Jona som säger, och så är det som att de säger liksom, aha, här har vi, du har ju en gud. Intressant. Våra gudar funkar inte. Ge oss din. Och de hade säkert förväntat sig här att Jona skulle ha med sig sin gud. Alltså en som en liten staty eller någonting sånt. För det var ju, det var så det gick till liksom. Så jag skulle tro att de säger till Jona, ta fram din gud här och gör din grej med guden. Så, men låt oss nu titta lite närmare på sjömännens religiositet och fundera på varför är den inte till hjälp för dem? Pratar jag för fort? Nej. Nej, det är så många här som inte har svenska som sitt modersmål, så det är till en början är de polyteister. De hade aldrig hört talas om en gud som är liksom utan början och utan slut. Som är utanför, som är bortom universum. De hade inte det konceptet. Istället så hade de massor av gudar som personifierar olika aspekter av skapelsen. De hade havets gud, jordbrukets gud, solens gud, affärslivets gud, sexualitetens gud och så vidare. Massa olika gudar. Och alla de här gudarna krävde att man tillbad dem på olika sätt. Och så var det upp till dig nu att navigera genom livet genom att tillbe rätt sorts gudar för att det skulle gå bra för dig. Så om du var sjöman så fanns det säkert en havsgud någonstans som du ville vara på god fot med. Om du var smed så fanns det säkert en gud för det. Och så fanns det ju förstås gudar som representerade nationer och folk och klaner och familjer. Så alla sorter. Själva idén är alltså att man tar någonting skapat och så gör man det till sin gud. Man tar någonting som man sätter sitt yttersta hopp till, som man liksom kastar sig på när stormen kommer. Det här, vänner, är ju inte alls olikt den typ av sekularism som vi har i vårt samhälle idag. Nu har vi liksom gått hela varvet från polyteism till monoteism och så är vi tillbaka genom sekularismen. Idag är det nästan ingen som tror på en gud som är bortom och över, en kungars kung och en herrars herre. Varje människa är ju tvungen att knyta sitt syfte till någonting i livet. Varje människa har någonting som man investerar liksom sin djupaste identitet i. Och problemet är nu att vad det än är, om man tror på någonting skapat och sätter sitt hopp och sin mening till det, så är det bara en fråga om en religiositet som inte har något värde när stormen kommer. Därför att när du sjunker så sjunker den här guden med dig. Eller tvärtom, när den här guden sjunker, när ditt värde som en framgångsrik ledare i ett framgångsrikt land tas ifrån dig, så liksom imploderar du. Låt oss säga nu till exempel, jag riskerar ett exempel, rent hypotetiskt. Personerna i berättelsen har ingenting med personerna i verkligheten att göra. Eller hur man säger, karaktärerna i berättelsen. Ja. Låt säga att jag har knutit upp min identitet i att vara en trovärdig och respekterad pastor. Jag har en avgud. trovärdig och respekterad pastor. Det är liksom mitt syfte med livet. Och så kommer det någon som misstänkliggör mig, som undergräver min karaktär och säger att jag ljuger, att jag är en maktgalen typ. Och samtidigt så ser jag att alla mina vänner som skulle kunna träda fram till mitt försvar inte gör det, för de har egna små avgudar som de måste beskydda. Så det är ingen som säger någonting. Det är bara jag som står där mot mina åklagare. Och det finns ingenting som jag kan säga, eftersom det hjälper ju deras argument att jag är maktgalen och ljuger, eller hur? Så jag står i ett sorts handlingsförlamning här. Så allt jag kan göra är att se hur min egen trovärdighet som pastor försvinner. Och det gör det omöjligt för mig att vara en trovärdig och respekterad pastor. Vad gör det med mig? Ja, om jag nu inte hade knutit upp min identitet så starkt i att vara en trovärdig och respekterad pastor, om jag inte hade gjort det till en avgud, så skulle den här situationen ha gjort mig ledsen, bedrövad. Det hade tagit lång tid för mig kanske att liksom hämta mig från det här, från sorgen. Men när jag nu har gjort det i detta hypotetiska exempel, när jag nu har gjort det till en avgud, när jag har knutit upp min identitet, mitt hopp, mitt syfte, och det tas ifrån mig, så blir jag förtvivlad. Jag går in i mörker och depression. Alltså poängen här är att om jag gör som de allra, allra, allra flesta i vårt samhälle, sätter mitt hopp till något i den här världen, så kommer det inte att hålla mig uppe när stormen kommer. Avguden kommer att sjunka och jag kommer att sjunka tillsammans med den. Så 10 000 kronors frågan här nu är: om du låter någonting i den här världen utgöra grunden för din identitet. Det är ju, jag sa ju det alldeles nyss, det är nästan omöjligt att säga vad det skulle vara. Det går inte att sätta fingret på förrän det tas ifrån mig. Men i alla olika sammanhang så spelar du ju olika roller. Inte sant? Det är ju naturligt. Du kanske är mamma, du kanske är liksom söndagsskollärare och du kanske är brobyggare, ingenjör, inte vet jag. Du har massa olika roller och så spelar du de olika spelen på olika sätt. Så är det. Det är helt naturligt. Det är inte alls det som vi kallar för hyckleri. Det är liksom socialt samspel på olika sätt. Din identitet är ju det som är identiskt. Din djupaste identitet är ju vad som är identiskt mellan alla dessa roller. Finns det någonting som är du som är samma när du är på jobbet, som när du är förälder, som när du är med dina vänner? Vad är liksom, hänger ni med på resonemanget? Vad är det identiska identitet? Var var jag någonstans? Så om nu din identitet är någonting som är knutet till någonting som finns i den här världen, det är ju frågan. Vad är din riktning i livet? Är den knuten till någonting här? Låt säga nu, om jag får sväva ut lite och riskera att det blir ännu längre. Låt säga nu att du är mamma. Och att din liksom momhood, din egenskap som mamma är din främsta identitet i alla de här olika rollerna. Att när du är på jobbet så är du först och främst mamma också. Då finns det liksom ett skäl att misstänka att du har kanske knutit upp din identitet gentemot dina barn. Att du låter din egenskap som mamma definiera vem du är. Ja. Det är en jättesvår fråga, men nu har ni fått den. Så till en början är alltså sjömännen polyteister. Men när Jona nu har berättat att han fruktar Gud den högste, han säger ju himlens Gud som har gjort havet och det torra. Jag kan bara kommentera lite snabbt här. Det här kallas för, här får ni lära er ett nytt ord. Det här kallas för en merism. Det är ett uttalande där man använder två motsatser för att uttrycka en totalitet. Jag kan till exempel säga så här. Jag kan berätta för min fru att jag hade tandvärk. Och så säger jag, jag gick där natt och dag med min tandvärk. Så uttrycker jag två motsatser. Min poäng är ju att jag hade tandvärk hela tiden. Det är en merism. Så det är inte bara natten och dagen, utan det är liksom allt däremellan. Och här säger Jona, han fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och allt det torra. Det är ett sätt för honom att säga, jag tillber den högste, den som är herre över allt. Suverän över allt. Så när Jona säger, när han ger den här merismen, havet och allt är torra, då är det som att sjömännen på nytt liksom, va? Du flyr från Gud. Hur vågar du? Och så står det ju att de greps av stark fruktan. En värre fruktan än den de kände för gentemot stormen. Så här har vi en man som har flytt ifrån allsmäktig Gud. Allsmäktig Gud som kan göra vad han vill, när han vill. Som inte är förhindrad eller begränsad på något sätt. Och så ser vi i vers 14 att de ropar till honom. Och de ropar inte till honom liksom, du allsmäktige. Utan de använder liksom förbundsnamnet, det som han har uppenbarat sig för Mose. De ropar, jag är! Jag är! Så nu tillber de inte längre sina små statyer som de hade med sig. Nu är de inte längre polyteister alltså. Nu tillber de den högste guden. Okej? Okay? Så problemet här är ju att det inte heller tycks vara till någon hjälp för deras fruktan. De är räddare än någonsin. Och det här är ofta svaret för den som vill gå från polyteism till monoteism. Alltså den som är trött på att leva för sig själv och istället vill leva för den levande guden. Man tänker, nu vill jag städa upp mitt liv. Nu ska jag be till Gud. Nu ska jag börja gå i kyrkan. Och så börjar man förhålla sig till Gud som om det handlar om att hålla en massa regler. Och så är fortfarande verkligheten den att man lever i fruktan. Man lever fortfarande som om man måste frälsa sig själv. För titta på sjömännen här nu. De går ju in i någon sorts relation till Gud. Men den här relationen är helt grundad i deras fruktan. De förhandlar med Gud. De säger, Gud, din profet säger att vi måste slänga honom i sjön. Men vi vet att det inte är rätt att slänga folk i sjön. Vi är rädda för dig. Vi vill inte göra fel här. Vi vet att du är allsmäktig. Vi vågar inte göra fel. Låt oss inte gå under för att vi nu gör som han säger. Oj. Jag hann inte säga det här förra gången när jag talade om att fly från Gud. Men det är viktigt att förstå att det finns två sätt att fly från Gud. Det ena sättet är att bryta alla regler. Att i en sorts revolt göra det som man själv vill bara. Att om Bibeln säger att det är klokt att gå vänster, då tänker jag gå höger. Om Bibeln säger att jag ska leva med en kvinna, så tänker jag leva med så många som möjligt. Jag har en idé om att frihet är detsamma som gränslöshet. Det är en sorts liksom, tolvårsrevolt över det hela. Så det är det ena sättet. Det är vi alla bekanta med, tror jag. Det andra sättet att fly från Gud, det är att hålla alla regler. Att se till att göra allt rätt. Därför att då blir jag som en sorts skattebetalare. Jag har liksom gjort rätt för mig. Och nu är det Guds skyldighet minsann att välsigna mig tillbaka. Så istället för att bryta mot reglerna så blir jag en farisé. Vars liv handlar återigen om mig själv och min rättfärdighet. Och det är då jag är i tillstånd när jag tycker att det är rimligt att börja förhandla med Gud. Jag, liksom, om jag är rätt för mig, om jag gör det här som du vill, då får du göra det här som jag vill. Eller man kanske tänker lite mer dramatiskt, som i alla fall jag gjorde när jag var tonåring. Nu, Gud, nu är det verkligen allvar. Jag bara måste ha det här. Jag skrattar åt mig själv som tonåring. Jag liksom tänker på alla dumheter jag har bett om. Det här måste jag ha. Jag är villig, Gud, att göra vad som helst om du bara rädda mig ur det här, eller om du bara ger mig det här, vad som helst. Om du ger mig det här, då ska jag göra vad som helst för dig sen. Det som är så ironiskt med de där bönerna är ju att de i sig själva bevisar att jag inte alls är beredd att göra det som Gud faktiskt vill att jag ska göra, nämligen att jag älskar honom utan om. Intressant. När jag säger jag gör vad som helst om, så visar jag ju att på andra sidan av det här om, så är ju det som är min egentliga Gud. Gud där uppe blir bara ett medel för mig att uppnå det här om. Så det här är vad jag egentligen lever för. Så man gör alltså precis som sjömännen här. Man ropar till den högsta guden. Man kan till och med ha en biblisk trosbekännelse. Men man är en farisé. Man säger, säg bara vad jag ska göra så gör jag det. Ge mig regler att hålla. Får jag slänga i profeten eller inte? Säg! Vad är det som gäller? Jag gör vad som helst, bara du räddar mig från att drunkna nu. Och det här är bara två olika sätt att fly från Gud. Att inte vilja ha med honom att göra. Och det kommer inte i närheten av vad det innebär att vara kristen. En kristen person är en person som vet att han eller hon är frälst av nåd. Inte på grund av sina meriter, utan trots mina meriter. Som vet att jag i mig själv inte kan förtjäna någonting, utan som lever enbart på grund av Guds kärlek. Att han i sin nåd har utgett sin enfödde son så att jag genom honom kan få evigt liv. Genom att tro på honom. Att på grund av vad Kristus har gjort är jag oändligt älskad. Och därför så kan jag leva hela mitt liv i tacksamhet. Jag behöver inte jämföra mig med någon annan. Jag behöver inte försvara mig inför någon annan. Jag har ingenting att bevaka. Jag har inget, liksom, min trygghet finns inte i vad jag har gjort eller vad jag kommer att göra. Min trygghet är i vad han har gjort. Jag blir lite engagerad här, exalterad. Det är så vackert. Alltså, min rättfärdighet handlar inte om mig, utan det handlar om honom. Därför kan jag inte förhandla. Förhandla! Alltså, jag tillhör ju honom. Vad har jag att förhandla med? Att försöka förhandla med honom, det vore ju att säga att Kristi kors inte vore tillräckligt. Han har redan gett allt för mig och jag har redan allt i honom. Så sjömännens relation till Gud i texten här är en relation som baseras på fruktan och kravet att göra rätt. Den kristnes relation till Gud är en relation som först och främst baseras på Guds godhet, på hans nåd genom Kristus och därefter min tacksamhet. Det är en totalt annorlunda, liksom, psykologisk dynamik än i alla andra livsåskådningar. Men det nu betyder ju inte att man är fri från fruktan. Nu går vi in i den tredje punkten. I den 12:e versen säger Jona: ta och kasta mig i havet, så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Och det är omöjligt att veta exakt vad det är som gör att Jona nu säger så. Det är ganska underhållande att läsa olika kommentarer, därför att det är ganska kreativa. Är Jona arg fortfarande? Är han upprorisk mot Gud? Börjar han liksom mjukna? Börjar han ödmjuka sig inför Gud? Det finns alla förklaringar. Men det verkar ju i alla fall som att han börjar tänka på någon annan än sig själv i alla fall. När han säger att det är på grund av honom som stormen har drabbat dem, så känns det ändå som att han säger, som att han liksom ser på dem och säger, men det här är inte rätt. De borde inte dö på grund av mig. Det enda rätta vore ju att jag dog så att de får leva. Eller hur? Det är ju han som har gjort fel här. Och först vill ju inte sjömännen kasta i honom. De riskerar till och med sina liv med att försöka ro till land fast den här stormen härjar så. Och det gick ju inte förstås. Återigen, de fruktar för sina liv och så ropar de ut sina ursäkter då till Gud. Och sen kommer vers 15. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då la sig havets raseri. Och vad kommer sen? Vers 16. Och männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Och de greps alltså återigen av stor fruktan. En värre fruktan än den de hade för stormen i vers 5. Tack och lov så finns det kuddar att sitta på, eller hur? Det här, vänner, är ju väldigt likt det som vi ser i Markus evangeliets fjärde kapitel. Jesus har varit och undervisat. Och på kvällen så satte de sig i en båt och de skulle resa över Galileiska sjön. Och plötsligt kom en väldig storm. Och det stod att den var på väg att sänka båten. Lärjungarna kämpar för sina liv medan Jesus ligger i aktern på en dyna och sover. Och så väckte de honom. Låter lite som att de kritiserar honom. Bryr du dig inte att vi håller på att gå under här? Och då reser han sig i båten och han talar strängt, står det, till vinden och havet att tiga. Och ögonblickligen blev allting alldeles stilla. Och då står det i texten, då greps de av stor fruktan. Och de sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och havet lyder honom. Så att se en våldsam storm stillas är någonting som övergår vårt förstånd. Vi har ingen kategori för det. Det är liksom sånt som inte händer. Att få se all makt utövas på det här uppenbara sättet. Det krossar liksom alla våra invanda föreställningar om att Jesus här nu bara är en snäll kompis eller en god lärare. Att möta något som är så främmande, även om det räddar livet på mig, inger fruktan. En fruktan som är värre än att frukta för sitt eget liv i en storm. Stormen förstår jag mig på något sätt. Här är någonting som jag inte liksom begriper. Så det är rätt att frukta Gud. Han är värd att frukta. Han är den enda som är värd att frukta. Jesus själv säger ju, till er mina vänner säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Så det finns en rättmätig fruktan inför allsmäktig Gud. Eftersom han är allsmäktig. Han är liksom ingen tandlös tiger här. Och samtidigt så är det här bara ena sidan av myntet. Det här är när man ser på Guds allmakt utifrån, så är den respektingivande, inger fruktan. Om vi läser i psalm 130, vers 3 och 4, ni behöver inte bläddra dit, jag kan läsa bara. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Och sen vers 4, men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Så det verkar, här kommer något viktigt, det verkar vara så att samma typ av häpnad som det inte finns några kategorier för, samma häpnad som drabbar en när man ser det stormande havet bli blickstilla, samma häpnad som väcker fruktan, samma liksom kategorilösa häpnad är verksam i den kristne som kommer till Gud och får förlåtelse. För det borde inte kunna ske. Jag har ingenting att berömma mig av. Och om jag känner honom så vet jag, han är trefalt helig. Han är en förtärande eld. Han är fullkomligt rättfärdig. Om han tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men ändå finns det förlåtelse. Ändå. Fast det är liksom ofattbart. Hur är det möjligt? Därför fruktar man dig. Visst är det intressant? Det är samma liksom dynamik här, verkar det som. Fast det är bara på utsidan och på insidan som samma oförklarliga sak sker. I Matteus evangeliets 12:e kapitel så är stämningen rätt så het, kan man säga. Fariseerna har precis anklagat Jesus för att driva ut demoner med hjälp av Satan. Och Jesus har kallat dem huggormsyngel. Och han har sagt att på domens dag så ska människor få svara för varje onyttigt ord de har talat. Så det är liksom konfrontation här. Och sen kommer vi till Matteus 12:38. Sedan sa några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker tecken, men de ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män, fortsätter Jesus, ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Så det finns bara en storm som kan bli din död, som verkligen kan bli din död. Det finns en enda storm. Det är vid slutet, att vid slutet av ditt liv se hur du har levt ditt liv och sen stå inför fullkomligt rättfärdig Gud och avlägga räkenskap för varje onyttigt ord du har talat, varje handling du har gjort. Paulus säger ju, här finns ingen som är rättfärdig, ingen enda. Den stormen kommer att bli din död. Men Jesus säger att han är den större Jona, den fullkomlige Jona. Han tog den yttersta stormen. Jona blir liksom en bild för vad Jesus sysslar med. Han tar den yttersta stormen. Jesus gick ner, inte i ett hav av mörkt vatten, utan ner i havet av Guds vrede mot synden. Och han bar hela straffet på sig själv. Och som ett resultat så får du genom tron på Jesus njuta av havets stillhet, så att säga. Du får njuta av evig vila och evig glädje i glansen av Guds härlighet. Jag ska verkligen avsluta. Och jag vill återkomma till där jag började. Vi kan leva vårt liv i fruktan, i att sträva efter att antingen behaga de gudar och de mål som vi själva har satt upp. Men de kommer att krossa oss. De kommer att krossa oss. Eller också så kan vi försöka leva inför den högste guden och försöka hålla alla regler och liksom bygga vår egen självrättfärdighet. Men det kommer också att krossa oss. Eller också kan vi vända oss bort ifrån oss själva. Vi kan vända oss bort ifrån att sätta vårt hopp till saker som vi själva kan åstadkomma, för att istället komma till honom som de syndare vi är och förtrösta helt och fullt på hans nåd genom Jesus Kristus. Istället för att förhandla och försvara och jämföra, så kan vi leva våra liv i glädje över att Kristus har gjort allt och priset är betalt. Och då kan vi också vila i att han har burit den yttersta stormen. I utbyte gett oss sin glädje. Så fråga dig själv vem du är innerst inne. Vad som är din djupaste identitet. Och be om mod att släppa taget om det som håller dig bunden till den här världen. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi ber att den här texten får tala till oss på det sätt som var och en behöver. Att det som du vill ha sagt genom alla dessa ord som jag har sagt får bestå i människors hjärtan här. Och att vi får ändra våra liv i den mån vi behöver. Att du ger oss tron. Trons gåva, att du hjälper oss att med trons ögon se upp till dig och komma till dig utan försvar, utan förhandling. Hjälp oss, Fader, att liksom kastas i Jesu Kristi nåderika armar. I hans namn vi ber. Amen.